Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Varmt välkommen till Women Up-podden. Den här veckan träffar vi författaren och programledaren Fanna Endau Norby. 2015 kom hennes omtalade bok Svart kvinna ut, som är inspirerad av Instagramkontot hon driver med samma namn och som lyfter riktiga historier om vardagsrasismen i Sverige idag. I höst var Fanna även aktuell som programledare för den uppmärksammade programserien We Can't Do It på SVT. De lyfte utmattning och utbrändhet hos unga kvinnor som idag representeras 4 gånger mer än män i statistiken. Vi pratar om utbrändhet, utmattningssymptom, sociala medier, hets, vardagsrasism, men också nycklar till framgång i livet. I slutet av programmet pratar vi om just utbrändhet tillsammans med psykologen Maria Farm. Hon ger handfasta tips på hur man undviker att hamna där, hur man vet när det har gått för långt, men också vilken hjälp som finns att få. Men nu har det blivit dags att Woman Up tillsammans med inspiratören och förebilden Fanna Endau Norby. Hej Fanna, hur är läget?
Det är bra med mig, hur är det med dig?
Ja, men det är faktiskt bara bra. Jag tänkte att du kunde få börja med att bara berätta lite kort om dig själv.
Ja, jag heter Fanna Endau Norby. Jag jobbar inom mediekommunikation på olika sätt. Nu senast är jag aktuell med en tv-serie för SVT Edit som heter Edit We Can't Do It. Annars så har jag också en podd tillsammans med min kusin, journalisten Ami Bramesi, som heter Raseriet. Och så driver jag ett Instagramkonto som heter Svart kvinna. Och det är väl vem jag är när det kommer till karriärsmässigt. Jag antar att det är det folk är lite intresserade av.
Ja, berätta om den andra Fanna då, dig som person. Vem är du?
Jag är en glad person. Jag försöker se positivt på saker och ting. Jag har ganska mycket energi, ganska mycket jag säger. För att alltså mitt TV-program handlar om utbrändhet. Jag har haft mycket mer energi än vad jag har idag. Men jag älskar att se världen. Jag älskar att resa. Jag älskar mina vänner. Jag är extremt ointresserad av inredning.
Okej.
Sånt är jag skit dålig på. Jag har inget sånt där öga för stil överhuvudtaget.
Nej. Inga inredningsfrågor. Nej. Check på den. Vill du berätta lite grann om We Can't Do It för den läsaren och lyssnaren som inte har sett serien?
Det är en dokumentärserie kan man säga i 3 delar. Mm. Där jag åker omkring i Sverige och träffar tjejer som är eller har varit utbrända. Och så är det också klipp med mer kända personer som har också gått in i väggen. Och vi går ut efter Försäkringskassans siffror om att kvinnor är de som bränner ut sig till större grad än män. Och att det ökar också bland unga kvinnor. Så att vi gör en djupdykning helt enkelt i det och vad det kan bero på. För att få både de tjejerna som är utbrända eller på väg dit att förstå att det inte deras egna fel och att de inte är ensamma. Men också för att visa för andra att så här, det här kan ske och det här är på riktigt. Så att sprida awareness helt enkelt.
Och enligt de här statistiken, de färska siffrorna, så är det alltså att kvinnor de blir sjukskrivna för stressrelaterade sjukdomar 4 gånger mer än män. Mm. Varför tror du att det är så?
Alltså det är en svår fråga, men det som vi har förstått när vi har gjort programmet är att det handlar inte bara om jobbprestation och vad man gör på jobbet, utan det handlar också om arbetsklimat till exempel, vilket är väldigt relevant nu när vi pratar om så här MeToo överallt liksom. Att behöva dra sådana laster även på sina arbetsplatser påverkar också, det är också en stress. Sen också att sociala medier och det dubbla arbetet, att om man har barn eller en man eller en partner kanske vi ska säga, att man förväntas fixa allting och man förväntas se så jäkla snygg ut hela tiden och träna och manikyrerade naglar och alltså så här, man ska vara on point när det kommer till alla punkter i livet hela tiden och det går inte liksom.
Och du själv har drabbats av utmattning. Kan du berätta hur det gick till?
Ja, det var 2015 som jag blev väldigt, 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 väldigt trött. Och jag kunde inte alls förstå vad det var. Och det är liksom någonting vi har känt igen nu. Att det är svårt att förstå när man blir eller på väg att bli drabbad av utmattningssyndrom. Och jag hade haft så otroligt mycket grejer för mig det senaste året. Och så orkade jag inte. Jag hade gått klart min utbildning. Jag hade liksom jobbat på och med allt jag skulle göra. Och sen så fort jag fick chansen att faktiskt vila. Då var det som att jag ville vila och vila och vila och vila. Och jag kommer ihåg de här veckorna med examensarbeten och sånt där. Hur jag verkligen inte hade någon ork. Och det låter så här, det är väl jobbigt för alla att göra examensarbeten. Och det stämmer ju. Men om man har väldigt höga stressnivåer i sitt liv redan. Så blir det för mycket att hantera. Och nu i efterhand kan jag ju se att så här, wow, mina stresssymptom kom ju mycket tidigare än att det var examen på bergs. Liksom. Men det fick ta smällen, verkligen. Alltså därefter, juni 2015, jag låg på min soffa och kollade True Blood. Det var det enda jag gjorde.
Men nu i efterhand, vilka symptom önskar du att du hade tagit på större allvar? För trött kan man ju känna sig i perioder. Men hur visste du liksom, eller hur hade du kunnat i framtiden veta att nu har det gått för långt?
En grej som jag verkligen har reagerat på är att när man är uppe i stressen så känner man ju inte sig alltid så trött. Utan det är ju efteråt. Alltså det jag kände var att jag hade så adrenalinboost. Så att jag bara kunde så här köra. Och jag kunde så här sova inte alls särskilt mycket. Jobba med så här skoluppgifter eller jobb på kvällarna. Alltså sent in på natten. Ja. Och sen sova några timmar. Och bara vakna nästan med ett så här... att man vaknar så. Och bara, har jag försovit mig? Så bara, nej, det har jag inte gjort. Och så bara, okej, nu är det bara upp och gå till skolan. Och gå till jobbet och allt det här. Känslan av att så här, vila kan jag göra sen. Och bara köra på. När man är inne på autopiloten och att man vaknar med så här, hjärtslag typ.
Just det.
Då ska man inte bara köra på.
Finns det någon egenskap eller likheter mellan alla kvinnorna som du träffade i serien? Och liksom, finns det någonting som man kan ta på att de hade gemensamt så här i efterhand när du har träffat så många?
Extremt höga prestationsnivåer, stor ambitioner också, att man verkligen ville kämpa på, att man biter ihop. Och det är liksom också lite det som är grejen, att man tänker så här, ja men de som ligger hemma och är trötta är så här svaga och mesiga och liksom lata. Men det är ju så att de här tjejerna, eller de här människorna som blir utbrända, har jobbat på så mycket och inte lyssnat på sig själva. Att de har hamnat där de hamnar nu. Och jag menar inte att det är sorgligare därför. Men det är helt fel bild att säga att de här personerna är lata. Det är faktiskt helt tvärtom. Att man har presterat för mycket under för lång tid. Vilket också kanske gör att den personliga känslan av misslyckande blir så stor. För att man är redan en sån person som inte nöjer sig. Utan vill göra mer hela tiden. Så det är väl en sån gemensam faktor. Men det handlar inte bara om att så här, att man har det så jäkla kul på jobbet. Till exempel, så här, jag gick ju självklart in i väggen på grund av att jag hade så många grejer jag ville göra. Som jag tyckte var roliga. Så här, jag gick en utbildning som jag tyckte var skitrolig. Och så här, den var jätteprestigefylld och allt det här. Och man var tvungen att jobba på som fan. Alltså verkligen. Och samtidigt skulle jag skriva den här boken, om svart kvinnaboken. Höll på med det här kontot, fick uppmärksamhet av det. Så det var ju, jag var inne i en rolig loop liksom. Men även hon som jobbar med hemtjänst, som inte bara så här, det här är så här fett kul hela tiden. Blir också utbränd. Ja. Och där kan det handla om att så här, Du måste tajma in dig på jobbet. Du får ångest för att du inte hinner ta hand om de människorna och ge det sociala utrymmet till de här personerna du träffar. Att du måste ge så mycket av dig själv fast på ingen tid. Osäkra arbetsförhållanden. Alltså olika saker kan leda till det.
Ja, verkligen.
Man kan ju bli stressad av olika saker.
Och hur gick det till när du själv kom ur din utmattning? Kan man säga så, att du kom ur den?
Mm. Ja, det kan man göra. Grejen med utbrändhet och utmattningssyndrom är att det tar väldigt lång tid att återhämta sig.
Ja.
Och det är som en så här spiral eller berg- och dalbana kanske. För mig var det så att mina vänner tvingade ut mig på liksom en middag. Och jag kände så här, det här orkar jag inte egentligen. Kom dit och gick hem efter ett tag och kände så här, det som jag trodde skulle göra mig jättetrött gav mig energi.
Okay.
Jag gick ut och träffade mina vänner och det gav mig energi. Och sen så började jag sakta men säkert göra mer grejer. Och det gick ju bra. Men sen så hamnade jag ju där igen. Ett halvår senare.
Okay.
För att då jobbade jag på liksom hela den hösten. Med jätteroliga saker. Promotion för boken och allt så här. Massa roliga grejer. Och sen igen. Till julen där. Helt död.
Finns det några tidiga tecken som man kan fastslå? Som är verkligen så här, nu har det gått för långt.
Mm. Ja, och det handlar om ofta om sömnsvårigheter i början. Man ligger kanske och oroar sig och man inte vet varför man inte kan sova. Men det är massa tankar som går i huvudet. Och hjärtklappning. Och en grej som många upplever men som faktiskt inte är ett tidigt tecken. Men som är en riktig jäkla varningsklocka. Det är att man får försämrat minne.
Okej.
Okay. Närminnet.
Och det har man ju känt av många gånger.
Och då har det gått ganska långt.
Okej.
Okay. Så när man känner att man säger, eller som i mitt fall då, att jag glömde bort alla mina koder. Alla kort, alltså portkoder. Ah. Allt bara försvann. Då har det gått ganska långt.
Ah.
Alltså man kan sjukskrivas innan det.
Mm.
Så att redan visar hjärtklappning som är återkommande hjärtklappning och sömnsvårigheter måste man börja fundera på vad det är som stressar en liksom.
Har du fått några nycklar i och med inspelningen av det här programmet som du känner att du kan ta med dig? För du var ju i kontakt med psykolog och sådär under programmet också. Vad kan man ta med sig i sitt liv och i sin vardag för att undvika utmattning?
Någonting som jag väljer att verkligen bära med mig, det är öppenhet. Det är inte ovanligt att bli... Alltså att bli så trött att det leder till utmattningssyndrom. Det är tvärtom jättevanligt. Alltså det är ett folkhälsoproblem som just nu drabbar unga kvinnor väldigt hårt. Så att man är inte ensam. Och med den känslan tror jag att det kanske kan bli lättare att vända sig till sina arbetsgivare. Eller vem det nu är som man har omkring sig för att liksom söka stöd och faktiskt få hjälp. Vårdcentralen. Att våga liksom säga ifrån. Det är jättesvårt. Alltså det är så svårt att säga ifrån till en chef. Eller,
ja,
eller sådär. Men det handlar om ens egna hälsa. Och att våga sätta den i fokus. Alltså för vem är man om man inte har hälsan?
Ja.
Ingen alls. Man ligger som en rutten potatis på sin soffa. Och det suger. Alltså det är så himla deprimerande. När jag låg där var jag verkligen så här. Är det så här det kommer vara? För jag fattade ju liksom inte att jag skulle bli frisk igen. Eller liksom, ja frisk. Mm. Det handlar ju om det. För man är ju sjuk. Utan allt kändes bara så himla hopplöst. Så att våga ta tag i sådana här grejer innan man hamnar där.
Jessica Almena skrev ett inlägg nu om hennes utmattningsdepression tror jag det var. Och då skrev hon att hon verkligen saknade sin gamla personlighet.
Mm.
Att hon hade varit socialt geni och nu kände hon sig nästan folkskygg. Och lite och det måste vara så himla frustrerande att inte känna igen sig själv.
Mm.
Har du märkt någonting sånt? Att din personlighet tog stryk under den här utmattningen?
Under de perioder jag har varit väldigt trött så 100%. Alltså jag är inte den som ligger hemma på min soffa och tittar på True Blood. Alltså såhär, va? Jag kände absolut inte igen mig själv. Och att inte orka göra vissa grejer, typ så här. Nej, alltså jag kände absolut inte igen mig själv när jag mådde som sämst. Men nu är jag, mår jag bättre och I'm back in the game. Men det är inte roligt att veta att man liksom blir så pass begränsad.
Och hur kände du din omgivningsreaktioner när det här hände dig? Förstod de?
Ja, men det var svårt att förklara också. För att jag var mitt uppe i alla de här roliga grejerna. Och alltså, jag hade ju lite sån här känsla av att så här, jag måste smida mig när hjärnet är varmt. Ja. Och så här, kör på. Vila kan jag göra sen. Alltså så här, go hard or go home. Mm. Alltså du vet, vi ska prata om citat sen. Men alla de här citaten som bara är så här, no days
alla
off.
Quotes,
alltså som bara handlar om att man ska jobba hårt. Alltså det där var jag. Jag var verkligen 100%. Kör. Det går inte.
Om du ser tillbaka till din egen bakgrund, fanns det något tidiga tecken på att du skulle som ung kvinna kunna bli så här utmattad som du blev?
Jag har alltid varit väldigt prestationsinriktad. Alltså jag var inte en av de där tjejerna som grät hysteriskt över att jag fick VG och inte MVG. Men jag såg det som ett fett jävla misslyckande om jag fick VG.
Du gjorde det?
Ja, gick hem och bara... Jag blev en galen människa typ. Det är klart att jag tycker att det är kul att jag har haft bra betyg. Men helt ärligt, alltså, det där var ett varningstecken. Spelar någon roll? Jag kommer fortfarande ihåg vissa prov som jag var så här fuckade upp typ. Och bara att det stör mig så här. Medeltidsprovet i kulturhistoria.
Fortfarande.
Fan! Det skulle varit ett MVG. Så att alltså, prestationsnivåerna har jag ju förstått att det här varit orimliga.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Varför är det så lätt att gå in i väggen idag?
Därför att det är så himla mycket stor press. Och synligheten. Förutom att du måste jobba på som fan överallt, så ska du också visa upp ett polerat, perfekt yttre för alla omkring dig. Och genom sociala medier också. Du alltid kan utsätta, jag säger utsättas, men för en jävla kamera i ditt face. Alltså det framkallar fan ångest. Du måste alltid vara redo liksom. Men också för att vi har helt orimliga krav på folk som arbetar. Och inte sätter kanske hälsan i första rum utan produktiviteten.
Har du själv märkt av det i din bransch att ja, från arbetsgivare och så vidare?
Ja, alltså inom mediebranschen så är det ju, det vet ju du också, men ja, så är det ju väldigt stressigt. Handlar inte bara om att man ska vara ajour med saker och ting, utan också att produktionen måste bli klar. alltså om det är publicering nästa dag så går det inte att gå hem. Men då måste man fråga sig så här, ska det anställas fler? Eller behöver jag lite tydligare arbetsområden? Och det här var ju samtal som vi verkligen har varit tvungna att ha på, under produktionens gång. Jag kan inte ta emot mejl mitt i natten. Varför skriver du till mig på en söndag? Alltså så här, och vi påminner varandra hela tiden. Och det blev helt bisarrt när man bara, ursäkta att jag hör av mig, men... Och så bara, säg inte ursäkta. Vänta 3 timmar. Alltså så här, hör inte av dig klockan 7, utan vi börjar jobba klockan 9.
Och då var det för att ni också spelade in en serie som hade med det här att göra. Som ni ändå tänkte på de här sakerna och påminner varandra extra mycket. Men tidigare produktioner då, hur tycker du? För jag har själv jobbat med tv i några år. Och där var det ju verkligen... Alltså jag gick aldrig hem innan, tror jag, 8-9 på kvällen. Mm. Jag jobbade med stora så fredagsunderhållningsprogram. Men, och då var det verkligen att folk blev sjukbrända. Utbrända.
Det där var det bästa ordet.
Det var det bästa ordet,
alltså,
eller hur?
Sjukbrända.
Sjukbrända. På löpande band, verkligen. Mm. Så vi kunde ha så här redaktionsmöte och så bara... Nej, men nu har den här redaktören gått in i väggen. Så nu måste vi hitta en ny. Och sen 2 veckor senare, och det här var ju korta produktioner, ofta bara på 2 månader så. Så var det någon till som gjorde det. Och det var som vardagsmat.
Mm.
Och jag var ju väldigt ung här. Men jag kommer ihåg att jag tänkte så här, ja, det är ju väldigt vanligt att det är så här. Men sen när man har testat på några fler branscher så inser man att det är ju väldigt mycket just i mediasvängen faktiskt. Mm. Har du känt av det?
Ja, men där måste jag nog också säga att mitt val och, vad ska man säga, att jobba som frilans, alltså har på ett sätt räddat mig. Trots att det också bidrog till att bränna ut mig. Så för att jag blir påkopplad i senare skeden om det handlar om programledning till exempel. Jag sitter oftast inte med på så här redaktionsmöten och sånt där. Så jag sitter inte i mediehus utan... Jag har mitt egna kontor, typ. Men ja, folk omkring en som är, alltså, som är anställda. Absolut. Men jag kommer ihåg också hur det var att jobba. Så jag har jobbat på lager.
Mm.
Eller att jobba i restaurangbranschen. Alltså, restaurangbranschen, stress finns överallt. Alltså, och vården, jag har inte jobbat inom vården själv. Men så här, det är stress överallt. Och sen så jobbar vi inom mediebranschen och då är det det vi ser.
Precis. Vilka har varit dina främsta nycklar till framgång?
Alltså det blir ju bisarrt att säga det, men det är ju att man är en arbetsmyra också. Därför att det premieras. Alltså jag hade inte kunnat... Hade jag tackat nej till vissa av de grejerna som gjorde mig trött, hade det inte gått lika bra. Så är det ju. Men då behöver man kanske en annan strategi. Andra framgångsfaktorer och nycklar när det just kommer till min karriär har handlat om timing. Alltså jag har jobbat med frågor som har varit alltså precis i rätt timing. Jag startade Svart kvinna när det här samtalet om både identitetspolitik på kultursidan var väldigt stort, men också antirasismen var väldigt stor. Det var, skulle vara val den hösten också. Så att det var rätt timing. Utbrändhetsgrejen kommer nu också. Ja, rätt timing. De här siffrorna kom nu. Så att mycket tur också. Men alltså sen är jag ju liksom typ en glad tjej. Alltså jag vet inte, det är också sjukt att så här, att personlighet typ spelar roll. Det där kanske lät lite sjukt, men
nej.
Jag vet inte, alltså, ibland känns det som att man måste vara så jäkla glad och charmig hela tiden. Och alltså, det ligger nära till hands för mig, för att jag har det i mig. Alltså, jag är en sån typ av människa. Men det är också svårt.
Verkligen. Du ska ha en Instagram-profil och där ska det upp snygga bilder på dig själv eller på dina kompisar eller på det du gör.
Mm. Alltså när jag var som tröttast, då var ju inte min Instagram aktiv.
Nej.
Överhuvudtaget. Varken Svart kvinna eller min personliga. Alltså, jag blev ju också, jag tror verkligen att mitt antirasistiska arbete verkligen bidrog till att trycka ner mitt mående. För att det är jobbigt liksom, att jobba med såna sjuka frågor som handlar om så här mänskliga.
Vill du berätta lite grann om svart kvinna och hur det kom? För det började som ett Instagram-konto och det är det fortfarande än idag. Och sen utvecklades det till en bok.
Mm.
Berätta lite grann.
Ja, men det var i mars 2014 som jag startade det här Instagram-kontot. Och så la jag upp liksom egenupplevda och mina vänner upplevda händelser av rasism mot personer då som identifierar sig som svarta kvinnor i Sverige. På en dag så fick det 10 000 följare.
Vilket var
askul och ascoolt. Men också ganska läskigt. För helt plötsligt var min mailkorg fylld med andras upplevelser. Och massa så här, intervjuförfrågningar och sånt där. Och då kände jag så här, nu är det dags att bara köra på. Och så körde jag på. Publicera. Kommentera, diskutera, hålla koll i flödena. Att det inte blir... Alltså att inte mina egna följare blir utsatta för hat och hot av troll i kommentarsfälten. Alltså det är mycket så här moderation liksom också. Och också se till att göra allting rätt själv. Alltså så här, när jag fick kritik, alltså det tar ju på mig också jättehårt. Att man bara, shit, jag skulle tänkt på det där. Eller jag skulle gjort det här på andra sätt också. Men det handlar helt enkelt om att uppmärksamma hur sexismen och rasismen går hand i hand och utsätter oss som utsätts för både rasism och sexism för jävligt mycket skit liksom. Och jag kontaktade Naturkultur och var så här, hallå, ska vi inte göra en bok av det här?
Ja, så det var så det gick till när du fick kontakt?
Ja, precis. Jag hörde av mig till dem och tänkte så här, det här ska bli en bok. För att mycket av det som jag har hört när jag så här, föreläst på skolor, eller när jag har gått i skolan själv typ, är ju att så här, det finns inga böcker om antirasism. Vilket is a lie. Men nu så är det så ändå så här, okej, men jag har gjort den.
Mm.
Här finns den.
Ja. Och hur gick det till då när du fick kontraktet? Hur började det arbetet?
Ja, det var ju under samma tid, samtidigt som jag pluggade en heltidsutbildning och hade så här, 3 jobb typ. Men eftersom jag hade så mycket material redan från vad folk hade skickat in så handlade det om att sammanställa det. Och att sitta där och så här, kategorisera all rasism som Sveriges svarta kvinnor har utsatts för, eller i alla fall den som man har haft ork och mod att skicka in till mig, och brytt sig om att göra det liksom. Bizarrt. Alltså bizarrt. Och så himla deprimerande.
Mm.
Och också medvetenheten om att så här, det spelar ju ingen roll om att jag sitter och gör det här arbetet. Jo, det spelar roll i det stora hela. Men jag kan fortfarande gå ut på gatan och bli utsatt för en rasse imorgon. Eller idag. Och sånt sker ju. Och man känner sig så jävla hopplös. Så att det var ju bara så här, man kan inte sluta arbeta antirasistiskt. Och det finns alltid så mycket mer att göra på den fronten. Och även om sexism nu också, som är hela min tur återigen. Det tar aldrig slut. Alltså förtrycket av de som redan är utsatta pågår hela tiden. Och det knäckte mig alltså att känna att så här, det här är så fucked up liksom. Så sjukt. Och det var när jag höll på och gjorde den delen som heter Svart man. Det hade så här, tema vecka Svart man. Som jag blev alltså helt jävla knäpp. Alltså. Det var samtidigt som polisskjutningarna i USA blev mer och mer uppmärksammat också. Och de berättelser jag fick in från svarta män i Sverige var... Alltså de var kantade av våld. Ofta också från väktare, poliser, tulltjänstemän, alltså folk i auktoritetsställning som kanske ibland representerar även myndigheter. Det känns så himla hopplöst. Och då känner jag bara så här, det är det här som min pappa har gått omkring och pratat om.
Ja.
Det är det här som han har levt i. Det här som mina 2 yngre bröder kanske kan uppleva. Oj, där kom en historia från min egen kusin. Så här. Och gud, han känner jag också. Så här, det här är deras vardag. Liksom. Det visste jag ju redan ändå.
Mm.
Men att få det så svart på vitt att så här, ja, det är sjukt att vara en black woman in Sweden, men alltså av de här männen, alltså om ni lyssnar nu, big shout out till er alla, alltså vilka jäkla kämpar, alltså det är bizarrt. Sakerna de går igenom, sjuka.
Men hur ser vardagsrasismen i Sverige ut idag?
Det finns ju så många olika sätt att prata om det här, men det som jag brukar prata om är att prata om vardagsrasismen som mikroaggressioner. Det är de kommentarerna som man blir utsatt för på arbetsplatsen. De grejerna som blir maskerade som skämt. Händer som tar i ens hår utan förvarning. Kommentarer på bussen. Kommentarer av sin partner. Kommentarer av sin egna familj i vissa fall. Kompisar. Folk på stan. Att inte komma in på klubben och veta att det är faktiskt för att jag är svart. Alltså det är, ni har inte medlemskväll ikväll. Alltså så här, den här vetskapen om att allt det här omkring drabbar mig på olika sätt. Små grejer kan folk tycka. Men det är inte små grejer. Och allt det här byggs på. Och man bara, jag känner mig så jävla utsatt. Alltså, för man är ju det. Och sen får man inte klaga. För då är man ju, har man ju ofta offerkoftan på sig. Och allt det här. Det är liksom...
Ja,
det är bisarrt. Men... vi ser ju att de hatbrotten, alltså det är inte bara mikroaggressionerna utan den egentliga statistiken också. Alla hatbrott i Sverige minskar, förutom de mot afrosvenskar, de ökar. Så det är också så här, man bara, på allvar, alltså så här, är det så här det ska vara? Ja, tydligen. Men då måste vi jobba.
Ja, och din bok, den har ju fått jättefina recensioner och sådär. Mm. Vad fick du för respons när den kom ut?
Väldigt bra respons såklart. Det är ju vittnesmål. Mm. Precis som i MeToo-grejerna, det är vittnesmål om hur det är i Sverige idag. Och vad människor bär på. Alltså om någon säger ett skämt på svarta människors bekostnad, ett rasistiskt skämt. Så, som de kanske avfärdar som en roligt skoj eller whatever, så fattar de inte att ett, det är inte ett roligt skoj om man är den enda, alltså det är inte roligt skoj överhuvudtaget, men det, och så har man allt det här andra i bagaget. Det är det som är grejen, att alltså, en liten kommentar som folk kan antyda är små grejer. Det är inte små grejer, alltså, vi lever i ett samhälle fullt av strukturer och rasistiska utagerande från omgivningen. Ja, men det handlar om att jag kanske inte får ett jobb för att någon inte känner igen mitt namn och tänker sig, vad betyder det? Alltså, det finns statistik på det här. Det är på riktigt. Så att jag tror att det kom i den tiden att så här, ja, men kolla, här säger folk på riktigt, det här var det. Och när folk säger så här, ta diskussionen i fikarummet. Ja, men det finns ju många vittnesmål här nu från fikarummet. Ni tar ju inte diskussionen där. Nej. Ni är ju tysta när folk säger rasseskämt. Så att få andra människor att identifiera vad är det som sker omkring mig. Och de som utsätts för rasism att förstå att så här, det är inte du som har den bizarra oturen att utsättas för rasar hela tiden. Utan this is Sweden. Förstår du? Alltså, det är bara att kämpa på.
Känner du att det blir någon förbättring i det här området? Eller är det bara, känns det bara som att det står stilla?
Det beror på hur man ser det. Mm. Som sagt, hatbrotten ökar.
Vi ser, fruktansvärt.
Ja, och vi ser vilka bizarra... Alltså jag kommer tillbaka till ordet bizarr hela tiden. Jag har hakat upp mig på det. Men vilka debatter som får utrymme i media. Så här, vad som sker om och om igen. Att det går ju rundgång. Liksom. Ska man säga N-ordet eller inte? Man bara, så varför diskuterar vi det här? Det här är verkligen så här, det är 30-talsmentalitet. Nej, det blir inte bättre. Det är väl det enkla svaret. Men diskussionen är igång. Och den har ju varit igång länge. Men sociala medier har verkligen hjälpt till där. Alltså att connecta folk som står på den antirasistiska sidan. Liksom.
Jag tänkte gå till en fråga som har att göra med den här podden. Och det är, vad betyder, eller vad tänker du på när du hör ordet woman up?
Alltså jag har funderat på det här. Och någonstans så ser jag en kvinna som så här, verkligen kavlar upp armarna. Förstår du? Som ska get down to the dirty business. Av att liksom, så här, jobba. Men då, med vad den är. Men då känner jag också lite så här, varför tänker jag så? Alltså så här, varför ska det bli så här så handfast och så här, nu ska jag jobba. Jag vet inte riktigt varför jag tänker det, men det är väl också så här, det är en vinkning till man up.
Precis.
Och det är väl typ det värsta man kan säga till en man. Och jag tänker att det förstärker mansnormen så himla mycket. Typ såhär, men killar ska inte gråta, man up. Man blir ledsen, man up. Men jag tänker att woman up kanske kan stå lite mer för systerskap. Och att vi ska ta hand om varandra. Typ. Alltså jag vet inte riktigt, men det är ett bra namn.
Ja, eller hur? Vad betyder systerskap för dig?
Att ha varandras rygg på allvar. Alltså även om man kanske inte alltid håller med i allt. Man ska självklart kunna kritisera andra kvinnor. Det är inte det det handlar om. Men att förstå att vissa nämnare har vi gemensamma. Och förstå att det, alltså det är, it's not easy out here. Alltså. Men också förstå att olika personer inom systraskapet har olika verkligheter. Och att försöka leva sig in i någon annan människas liv. Och bara en sån grej som att det finns jättemånga personer som skulle säga, varför säger ni inte syskonskap? Som är transpersoner eller inte gender på olika sätt. Och att så här, bredda sin bild av vad solidaritet är. Och som jag var inne på innan och pratade om så här, svarta män till exempel. Alltså jag känner ett jättestarkt systraskap dit, men det blir ju ett syskonskap också. För att ofta kan jag ju känna så här, jag har fett mycket mer gemensamt med en svart man än en vit kvinna som kan själv agera fett rasistiskt mot mig. Så att systraskap för mig, det är jätteproblematiskt och jätteupplyftande samtidigt. Verkligen.
Känner du i samhället att kvinnor står upp för andra kvinnor? Och har du märkt av det i din omgivning och i, på arbetsplatsen och sådär? Att det är så överlag?
Alltså, ja och nej. Man möter ju, ibland finns ju den här jargongen mellan kvinnor och att man känner sig hotad av varandra på olika sätt. Vilket är så jäkla tråkigt. Samtidigt så måste man förstå varför den mentaliteten kanske finns. För att man vet att man är utbytbar. För att man vet att man jobbar med samma saker. Och att man har konkurrens. Och att det kanske inte finns plats för två kvinnor här. Det kanske inte finns plats för två rasifierade kvinnor heller. Alltså du vet. Och att checka sig själv. Alltså det där kan man ju falla in i själv också. Ah, varför fick hon det där jobbet och inte jag? Varför gör hon det här och inte jag? Så att ja, det är klart.
Jag tänkte gå tillbaka till en sak angående We Can't Do It.
Mm.
Och det var Lotta Lundberg skrev en debattartikel var det Svenska Dagbladet, eller hur?
Ja.
Precis, och då menade hon att unga kvinnor måste ta sitt ansvar och att det är absolut inte samhällets problem att alla de här unga kvinnorna går in i väggen och blir utmattade.
Mm.
Och den här debattartikeln, den tog ju verkligen fart kan man säga och fick otroligt mycket kommentarer och delningar och så. Hur tog du det här?
Alltså jag läste den här artikeln och kände så här, varför ska hon sparka neråt på kvinnor som redan ligger helt döda på sina soffor? Alltså som inte vill göra annat än att må bättre. Alltså jag tyckte att den debattartikeln var knas. Alltså verkligen, vi ska ha en debatt, en riktig debatt på Kulturhuset om några veckor.
Ska ni det?
Ja, ja. Alltså jag och Lotta Lundberg. Alltså nej, men för att jag känner, panelsamtal är det.
Okay.
Men det kommer ju bli debatt, snälla. Jag tyckte att hon fultolkade vårt arbete. Jag tyckte att hon utgick från att det här, att det är ett val att gå och bli utbränd. Det är inget val. Det är inget val att jobba så hårt eller känna att den pressen att man behöver prestera så mycket att man blir sjuk. Ingen människa vill göra det. Det är ingen önskvärd situation att hamna i som kvinna i början av sin karriär. Alltså det är så här, hon var så här, men det är okej att inte vara perfekt. Typ. Man bara, okej, men det är väl lätt för dig att säga som liksom inte är 25.
Mm.
Och alltså, så här, det där är verkligen den där kvinna till kvinna grejen som jag tycker att man hade kanske velat ha lite mer sympati från en äldre kvinna inom samma bransch. Men sen är det klart, folk har olika åsikter. Man behöver inte hålla med varandra om allt. Men att skambelägga sjuka människor som är diagnostiserade.
Ja.
Det tycker jag är taskigt. Alltså det är taskigt och ansvarslöst.
Men har ni varit i kontakt med varandra sen den här debattartikeln?
Nej, det har vi inte.
Så det blir första gången nu då?
Ja, det ska bli intressant att se.
Ja, ja. Mm. Men känner du henne sen tidigare eller?
Nej, alltså jag känner ju till henne som krönikör. Men inte mer än så.
Mm. Okej, vad vill du säga till sådana som Lotta Lundberg som tror att det här ändå, alltså som ser så lätt på det här stora strukturella problemet som det faktiskt är med utmattning?
Ja,
alltså, vad har de missat?
Ibland så är det väl väldigt tråkigt, men ibland känns det som att folk måste drabbas själva för att fatta vad det är som händer.
Ganska ofta känns det som det. Mm.
Det är osympatiskt. Alltså det är ett osympatiskt, kanske mänskligt drag att inte kunna sympatisera och förstå att människor har kapaciteten att beskriva sin egna verklighet. Det är det handlar om. Precis som när man blir misstrodd hela tiden när man pratar om att man blir utsatt för rasism. Varför tror du att jag inte har möjligheten, kapaciteten att förklara min egna verklighet? Det är något väldigt provocerande i det. Jag vill typ säga så här, du ska vara jäkligt glad att du inte fattar hur jobbigt det här är. För att det är bara liksom privilegiet av att inte ha blivit utmattad själv som gör att man kan sitta och säga sådär. Och om det är så att man har varit utmattad och ändå pratar om det på det här sättet. Alltså, det är bara så här, okej, vi kanske har olika strategier. Men vårt jobb är att så här, sprida ordet om att utbrändhet är farligt. Och det är på riktigt. Och vi kan så här, försöka motverka det här i samhället på olika sätt. Och jag fattar inte varför man inte vill det. Alltså, även fast man har olika strategier. Mm. Och det är inte bara att så här, woman up.
Nej.
Och fortsätta göra det. Utan det handlar om att så här, woman up tillsammans. Mm. Och försöka må bättre tillsammans.
Hur snabbt går det från såna här tidiga tecken till att man blir utbränd, tror du?
Alltså jag vet inte riktigt. För det handlar ju om att också hinna identifiera dem.
Ja.
Alltså så här, när man är där helt gröt i hjärnan så kommer man ju typ inte ihåg. Alltså jag vet inte. Men det som jag har hört från forskare är att det tar ganska lång tid innan man blir utbränd. Alltså innan man går in i väggen. Blir diagnostiserat med utmattningssyndrom. Och det är ju det som är det svåra. Alltså man förstår inte förrän kanske det är lite för sent. Och det är olika beroende på stresståligheten. Hos olika människor.
Hur lever du ditt liv och din vardag för att motverka en till utmattning?
Mm. Alltså jag har så här handfasta grejer som jag gör. Jag stänger av min mobil. Alltså sätter den på flygplansläge. På kvällen typ. Och när jag sover. Alltså den är på flygplansläge. Men det här har jag gjort de senaste månaderna.
Ah.
Det är liksom.
Okej, det är nytt.
Det är nytt. Mm. För att så här, att vakna mitt i natten och kolla telefonen. Alltså då vaknar du. Du ska vakna mitt i natten. Kanske gå på toa eller dricka vatten. Eller bara däcka om. Alltså så här, att minska intrycken. Även på natten. Alltså det är så här bisarrt när man säger det. Men det är ju så. Så det. Planera min tid bättre. Alltså jag behöver inte hinna med allting. Jag kan sprida ut saker på flera dagar. Men det här är ju också för att jag är frilansare. Det är inte vem som helst som kan planera sin egen dag så som jag gör. Men i mitt egna liv så är det såna grejer också. Och en av de tjejerna som var med i serien. Sofia som bor på Gotland. Hon sa det också. Hon var så här, fan jag gör en grej om dagen. Hon var sjukskriven då. Och jag bara så här, en grej om dagen. Det där liksom, förutom det, alltså man jobbar och så där. Man behöver inte göra alla saker.
Nej. Mm. Och hur går det då? För att ofta har man ju det ändå så här. Man ska hinna med allt verkligen på en dag. Och man vill ofta, eller jag känner i alla fall att jag inte vill skjuta saker framför mig. För jag vill bara få dem gjorda. Den känslan. Men hur gör man för att inte göra allt? Finns det något knep?
Alltså insikten av att man kan inte göra allt. Och insikten av att så här. Ja, det var tråkigt att du missade det där. Men life goes on typ. Om man är den här såhär, social butterfly som vill vara på alla fester eller bjudningar eller events eller vad det nu kan vara såhär, det är okej att missa saker, det är okej att tacka nej. Man behöver inte vara uppdaterad inom allt, alltid. Alltså såhär, det är okej att vara såhär, nej jag hänger inte med i den här diskussionen, kan ni berätta? Alltså istället för att bara, jag har koll på allt det här, du vet.
typ nyheter och såna.
Ja, alltså så här, jag slutade titta på nyheterna ett tag, vilket är helt sjukt. Alltså för jag älskar nyheter och jag tycker det är skitintressant och vill verkligen vara insatt. Men uff, för deprimerande. En grej, alltså notiserna på telefonen, bort med dem. Alltså bort med dem. Folk som, alltså, som tittar så här, det här, så här likes har jag fått på min Instagram. Nej, alltså bort. Det är mycket i telefonen som är mitt problem.
Och sociala medier då, om vi kommer in på det. Blir du stressad själv av det eller blir du inspirerad?
Båda och. Mm. 100% båda och. Just nu är jag nog mer inspirerad än stressad.
Mm. För det går i perioder, det kan jag hålla med om.
Precis. Men också medvetenheten om att, så här, ja, att man stressar andra med sina grejer.
Mm. Tänker du på det mycket? När du lägger ut?
Jag tänkte ganska mycket på det under tiden när jag hade svart kvinna kontot väldigt aktivt. Att jag var så här, ja, nu har jag fått in den här storyn och nu ska jag lägga upp den. Någon blev kallad för jävla en fitta på gatan eller någonting förra veckan. Nu ska det upp. Och så tänker jag så här, nu fuckar jag alla mina följares mode för att jag lägger upp det här. Alltså det var lite så här sjukt. Det är flera som har sagt så här, jag följde kontot, jag fattar grejen, jag försöker lära mig och, men jag kan inte ha det i mitt egna flöde. Jag respekterar verkligen det till 100% för att det man gör påverkar andra. Liksom.
Och åt andra hållet då, känner du att du ibland när man lägger upp saker på sitt perfekta liv att det kan få samma effekt? Mm. Att humöret sänks snabbt hos andra?
Ja, alltså jag hade en totalrensning av vilket jag följde för några månader sedan. Och du vet så här, ibland känner man så, gud, jag känner mig så taskig som avföljer den här människan. Så alltså bara, men vi känner inte varandra. Alltså så här, det är okej, jag kommer vara glad när jag ser dig ändå. Alltså så här, vi vänder på Facebook eller whatever. Det är okej att jag inte ser allt du gör. Det är okej om du inte ser allt det jag gör. Och så avföljer jag alla så här modeller som jag följt som jag var så, åh, det här är så här fitness inspiring. Så bara, nej, alltså om jag inte har börjat träna än. Nu har jag börjat träna faktiskt. Thai-boxning.
Ja.
Vi måste kunna försvara sig. It's cold out there. Men liksom sådana som får konton så får mig att fundera på grejer som jag kanske inte är nöjd med mig själv eller som sänker min egen självkänsla eller som bara får mig, eller såhär resekonton som bara får mig att såhär, jag hatar Sverige. Ja. Måste härifrån. Bort med det också. Alltså såhär, bara det är sånt man mår bra av. Men det är svårt.
Om du fick hälsa något till din egna duktiga flicka i valfri ålder när hon ville prestera som mest eller när du ville prestera som mest, vad skulle du hälsa och vad skulle du vilja att hon skulle ha vetat?
Okej. Okay. Jag går in på det här med betygen igen.
Mm.
Alltså vet du vad? Fanna, 16 år på Norra Real. Alltså det spelar ingen roll. Du kommer hoppa av universitetet i alla fall. Du kommer gå en annan utbildning där du inte behövde dina gymnasiepoäng. Gymnasie, liksom, betygen tittar kanske dina två första arbetsgivare på. Sen är det annat som gäller. Fuck de där extra poängen. Skit i dem. Och också till Fanna 15-14 som skulle välja gymnasium. Norra Real är det tråkigaste gymnasiet du kommer kunna gå på. Väl någonting där du tycker är kul istället på riktigt. Liksom, så här, jag vill ju gå samhälle och kultur för att jag tyckte det var väldigt roligt. Och det är jag glad över att jag gick. Men väl någonstans with more life. Alltså Torra Norra, det kallas det av en anledning. Så du behöver inte ha alla de här betygen för att komma in där. Because that's just gonna kill your spirit. så att kör på, må bra istället för att sitta fucking och plugga hela tiden.
Vilka nycklar har du med dig framöver nu? Du har sagt att du bland annat stänger av eller har telefonen på flygplansläge.
Mm.
Du har ju verkligen sådana tecken som du har koll på.
Mm.
Är det någonting annat? Tackar du nej till saker? Planerar du in tid för återhämtning och så vidare?
Mm. Ja, jag tackar nej till saker. Och även roliga saker. Jag planerar in tid för återhämtning också. Jag har kommit till freds med att folk inte alltid håller med mig, att folk inte tycker att allt jag gör är bra och bara säger that's fine. Alltså så här, jag behöver inte gå in i alla diskussioner för såna här grejer. Alltså jag älskar ju att snacka. jag behöver inte diskutera med allt och alla hela tiden.
För det går energi.
Ja, alltså spara på din energi. Vad vill du använda din energi till? Vill du sitta och diskutera med ett jäkla internettroll som du inte ens vet vem det är? Varför ska du göra sånt? Focus on yourself. Och dina loved ones typ.
Ja.
Och också såna här grejer som att komma ihåg att stress i sig är inte farligt. Alltså för att jag kan bli så stressad bara av att jag känner mig stressad.
Mm.
Och sen bara så här, okej, men andas nu. Och försöka pinpointa, var kommer den här känslan ifrån?
Mm.
Och hur kan jag försöka ändra? Än att bara köra på, för jag har inte lyssnat på mig själv innan.
Hur ser dina framtidsplaner härnäst ut?
Ja, jag har en del olika grejer jag håller på med. Men något som är ganska stört och lite sjukt, men som jag är jätteglad att jag har fått chansen att göra, är att göra om Svart kvinna-kontot och boken till en pjäs.
Va? Oj, 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 verkligen.
Ja, så just nu håller jag på att jobba med, jag är snart klar med ett pjäsmanus som ska turnera runt hela Sverige med Riksteatern.
Gud vad häftigt.
Och om du lyssnar på det här och är en black woman runt om i landet, alltså våren 2019, ögonen öppna.
Du,
och
ska
också
verkligen.
Om du är en skådespelerska som kanske är intresserad av det här, håll ögonen öppna då också. Och alla ni andra, it's a show that's coming towards y'all.
Vad häftigt alltså.
Så kul.
Jag skulle vilja att du, om du kan, dela med dig av ett woman up moment, som vi kallar det.
Alltså, någonstans tänker jag att woman up är ju att så här, get your shit together typ. Men då kanske jag måste säga att ett av mina bästa woman up moments har varit att så här, you don't need to get your shit together. Alltså, stay at home, chilla, gör en hårinpackning typ. Ta det lugnt. Och också när jag typ så här, har vågat säga det till mina vänner. Typ, så här, nej, men jag orkar inte ses idag. Det kanske är så sjukt att ha ett sånt exempel, men
jag tycker det är ett jättebra exempel att man sätter sig själv i första hand och verkligen bryr sig om sig själv.
Det är okej, alltså det är mer än okej att våga sätta sig själv i första rummet. Alltså, vem ska ta hand om det om inte dig själv? Nobody. Okej, kanske dina tjejkompisar eller din familj.
Vart får du din ork ifrån, undrar jag?
Alltså jag har väl en inre drivkraft, om jag ska säga så. Men också att jag tycker det är så himla roligt att jobba med de grejerna jag gör. Och det är det som är det farliga. Många som älskar sitt jobb blir utbrända. Men alltså jag vill se förändring. Alltså jag vill se ett för och ett efter. Inte bara jag har gjort saker, men hur saker och ting har influerat. Olika så här grejer. Jag gillar att se så här sprängkraften i hur bra kommunikation förändrar saker och ting. En av anledningarna till att jag hoppade av universitetet var att säga bara, alltså jag tror inte att den förändringen jag kommer göra i världen kommer vara genom diplomati eller politik. Utan det kommer vara kanske aktivistiskt eller genom kommunikation. Så jag valde att gå den vägen istället. Och att kunna förändra fast på sitt egna sätt, det är nog min drivkraft.
Vad skulle vara största drömmen när det kommer till förändring i samhället och i världen som du skulle vilja uppnå?
Som du tänker att jag kan göra? Oh shit.
För du har ju faktiskt redan gjort en stor del.
Ja, inte kanske hela världen. Men jag har väl hjälpt till att initiera ett samtal om...
Bara med We Can't Do It tycker jag att ni verkligen väckte väldigt många frågor. Och det blev ju ett samtalsämne på typ alla arbetsplatser.
Ja, jag vet. Serien. Det är så jäkla coolt.
Ja, den fick så stor genomslagskraft.
Mm, verkligen. Alltså jag skulle nog säga någonting ganska så här otippat. Men alltså jag skulle nog vilja ha ett nytt skolämne.
Okay.
Som skulle handla om värderingar. Och antirasism och jämlikhet som en stor fråga. Jag tycker att skolan inte gör tillräckligt mycket där. Sen vet inte jag om det är jag som ska utforma den läroplanen. Men det skulle jag vilja ha. Och så skulle jag vilja ha en myndighet som utreder polisen. Så att polisen inte utreder sig själv.
Bra svar. Avslutningsvis så frågar vi varje gäst om den kan dela med sig av sitt mest peppiga, kanske inte behöver vara, men bästa kan man säga, livsmotto eller ordspråk. Skulle du, ja. Har du något sånt?
Jag har med mig två. Ja. Jag har med mig ett på svenska och ett på engelska.
Perfekt.
Vi börjar med det engelska, för det är lite finare.
Ja.
Och det här är... Vänta nu, vart är det? Där. Jag vet inte vart det här kommer ifrån egentligen. Jag har bara sett det på Instagram. Men det är så här, we repeat what we don't repair.
Jättebra. Starkt.
Det är faktiskt väldigt viktigt.
Verkligen.
Och jag känner att det får mig att fundera kring många olika saker, både i samhället och om en själv. Att vi måste gå till botten med vissa grejer för att inte återkomma till dem.
Mm.
So we repeat what we don't repair. Kommer ihåg det?
Superbra. Och det är svenska?
Alltså, knulla systemet och pissa på gubbarna vid makten.
Klockrent. Jag vill tacka så jättemycket för att du kom idag, Fanna. Det har varit jätteintressant, trevligt och härligt att ha dig här som gäst.
Tack för att jag fick komma. Så himla kul med den här nya podden.
Ja,
jag älskar
roligt.
Poddar.
Stort lycka till med allt du tar dig för i framtiden.
Tack så jättemycket.
Då välkomnar vi psykologen Maria Farm.
Hej.
Hallå där. Nu har vi lyssnat på Fannas avsnitt här.
Mm.
Angående utbrändhet och utmattning som är ett väldigt stort problem i samhället idag.
Ja, verkligen.
Varför tror du att det har ökat så mycket?
Ja, jag tror att den primära orsaken är ju förändringen av arbetslivet under de senaste 20 åren kanske, om vi ska vara lite generella. Att vi kan jobba så mycket och så ofta och så flexibelt. Det tror jag. Jag tror att det är den primära orsaken. Och sen fortsatt ojämställdhet i viss mån vad gäller kvinnor och män. Att det inte har förändrats så mycket som vi kanske önskar. Så att kvinnor har en större arbetsbörda hemma också. Och som Fanna pratade om, också höga krav på sig. Som är reella, som inte bara är min egen liksom personliga åsikt att de finns där, utan att de finns där. Hon pratar ju också om ett väldigt intressant och angeläget tema, tänker jag, när man också tillhör ytterligare en minoritet, det vill säga att vara svartfärgad i hennes fall, och vad det gör med diskrimineringssituationer och vem man får vara i andras ögon och sådär kanske. Och med risk för att tolka henne lite då, men en känsla säkert av att verkligen vilja prestera och visa, tror jag. Men vara utsatt i situationer som jag tänker att man kanske inte alltid förstår. Om man inte har varit där själv.
Verkligen.
Ja, så det är många faktorer.
Ja. Men vad händer i kroppen och huvudet när man blir utbränd eller utmattad?
Ja, har man kommit så pass långt att man är utmattad, då har ju kroppens naturliga, om vi kallar det larmsystem. För att kunna stressa är ju ett slags larm eller ett svar på ett yttre eller inre hot, alltså någonting som upplevs som att här måste jag kavla upp ärmarna, eller här händer någonting som jag måste agera på snabbt. Och det är ju en väldigt bra förmåga förstås hos oss människor att kunna göra. Det har ju varit liksom nödvändigt för vår överlevnad. Så det är inte stress och höga krav i sig som är farliga, men det som har hänt är ju att vi får alldeles för lite återhämtning, det vill säga att det här larmet också får sluta ringa i min kropp och i min hjärna. Och att jag liksom talar om att faran är över, nu vilar vi här. Precis som man kan se tydligt i djurriket att djur gör, eller hur? De kan bli väldigt hotfulla och aggressiva och liksom agera snabbt. Sen ser man också hur de ligger och sover lugnt under trädet eller i hundkojan eller vad det nu är. Och, så att det är ju att vi för länge har ignorerat de här signalerna om behov av återhämtning. Och då har vi så att säga lurat vår kropp att tro att vi ständigt är under hot. Som om vi verkligen skulle vara det. Liksom. Man kan jämföra nästan med en krigssituation. Och då varvar kroppen ständigt upp. Och så till slut slås det här systemet ut faktiskt. Det larmar hela tiden fast det inte är någon fara. Och då förstår man rätt lätt, tycker jag, att vi blir helt färdiga så att säga. Vi blir utbrända i det. Det är verkligen upplevelsen som folk beskriver i både hjärna och psyke. Och har svårt att reglera det där själv. När och hur vi kan vila, så att säga.
Och det här kan ju verkligen, alltså man har ju hört fall att någon ska gå upp på morgonen och så helt plötsligt vet den inte hur den sätter på sig byxorna.
Just det.
Hur kan det gå, vad är det som händer just i det ögonblicket när man inser att oj, nu kan jag inte fortsätta som jag gjort tidigare?
Då har det ju gått långt och det är ganska skrämmande berättelser tycker jag. Ibland då när de dyker upp på min mottagning och när man hör de här beskrivningarna av just som du säger, de enklaste funktionerna funkar inte längre. Jag har också haft berättelser kring armar som domnar av eller kropp som känns som fullständig cement. Man kommer inte ihåg någonting. Jag tror någon har sagt att min hjärna var som en ost. Verkligen. Sådär. Och det är ju, det är lätt att leva sig in i hur oerhört skrämmande det måste kännas. Nästan som att man har fått en stroke kanske. Eller så. Och då har det gått väldigt långt. Så är det ju tyvärr. Det ska man vara ärlig med. Och de klienterna som jag har träffat i alla fall med den typen av historier. När vi har träffats ett tag så är det ju så att de säger att ja, det kom tecken. Mm. Egentligen, alltså det gjorde ju det. I backspegeln kan jag ju se. Och då tycker jag ofta att det kan vara så här, ett eller två år innan.
Oj.
Så börjar de få panikattacker eller stickningar eller surr i huvudet. Va? Ganska ändå påtagliga fysiska symptom.
Just det.
Men de körde över de här symptomen.
Ja.
De lyssnade inte på dem. För det är ju inte så att man går från att ändå fungera rätt normalt till att ändå vakna och inte kunna ta på sig byxorna.
Nej.
Så ser det inte ut, så att säga. Så att det finns en väg som leder fram till det där.
Men om man känner sig utmattad, vad kan man göra då när man känner sig, men nu jag har jättedåligt humör hela tiden, jag är liksom snäsig mot min omgivning, jag glömmer bort vart jag ställer bilen, jag hittar den inte, jag glömmer bort min bankomatkod och så vidare. Det finns många tecken. Vad kan man själv göra då när man befinner sig där?
Ja, befinner man sig där så skulle jag verkligen säga att då måste man ha hjälp ganska omgående, tycker jag. Och det lite tråkiga är väl att många gånger är det nog då någon annan som tar tag i nästan och säger, hörru du, det här funkar ju inte.
Och det har jag hört många säga, att det var faktiskt, de själv insåg inte det, utan det var omgivningen just som sa ifrån till slut.
Just det, precis. Det är nog rätt typ, det kanske nästan är mer typiskt, tror jag. Mm. Och då, vad man kan göra då är ju att man kan lyssna. Att faktiskt tänka att de här människorna vill mig väl, och det ligger nog någonting i det de säger. För hör du det från flera så ligger det nog någonting i det. Det är inte bara mamma, så att säga, som oroar sig. Och då kan det vara viktigt att förstå att Här behöver jag nog faktiskt dra i bromsen. Men precis som du säger, att man externaliserar det där. Det är andra som inte har förstått. Eller inte kan lägga in extra växel. Eller du har gått in i det där liksom kampflykt tillståndet på något sätt. Det här tunnelseendet. Så att du blir kanske mest irriterad på dem som påstår att du ska ta lite lugnt.
Men går det att till exempel dra iväg till Grekland 2 veckor då, i det här tillståndet och softa på en solstol? Skulle det hjälpa att vila lite grann här?
Jag tror att det enkla svaret är nej. Mm. Det låter ju tråkigt.
Mm, ja.
Jag säger inte att det kan vara skönt att åka iväg och bryta, absolut. Men jag tror inte man ska förvänta sig att ha en mysig solsemester där man kan köpa en pocket och krypa upp där och ta en piña colada och så är det bra. Det, tyvärr ligger problemen djupare än så. Jag liksom tar ju med mig själv vart jag än åker. Och mina tankar och mina krav och sådär. Och ibland tänker jag lite på den här bilden av Speedy Gonzales som har kommit upp i den här tecknade figuren som kommer upp i en sån här hastighet.
Ja.
Så att han liksom inte kan sluta. Alltså lite så att man måste ju dra i bromsen. Och jag tycker många jag träffat upplever just det där att även om de då åker någonstans eller tar ledigt, kanske här hemma i Sverige bara, har ju jättesvårt att komma ner i varv.
Ja.
Det går liksom inte.
Det är därför jag frågar faktiskt. För att jag tänker lite så att men man kanske bara kan åka iväg. Men sen alla i min omgivning och som jag har träffat och pratat med som har varit utbrända på riktigt. Mm. De säger ju att det fanns ingen chans att det skulle kunna hjälpa dem. Och har kanske testat på det också, att åkt iväg på semester. Men att det går inte att varva ner. Och när man kommer tillbaka så är man bara tillbaka på ruta 1.
Just, men då
det går inte att vila sig ifrån det. Stämmer det?
Ja, precis. Jag tror att det stämmer. Därför att det om man kallar det åtgärden, kommer för sent. Semestern kommer för sent. Så att det bästa vore egentligen om man kunde göra det lite tidigare. Mm. Att man tar ett break och bara, nej, men nu måste jag faktiskt bara få lite ledigt. Och då kan det absolut ha en positiv verkan. Eller att det är något man kanske kan se fram emot lite längre fram så här. Och jag märker att jag måste jobba med mig själv här och skära ner på åtaganden och försöka få ordning på sömnen. Och så kan jag om några månader åka till Grekland. Alltså så tänker jag.
Just det.
Är nog mer realistiskt egentligen.
Och vilken hjälp finns att få när man känner att jag kommer inte klara mig ur den här situationen som jag befinner mig i själv?
Mm. Och det tycker jag nog verkligen att man ska ta den här, är man i den här situationen ska man ta det på allvar. Så då ska man söka professionell hjälp, det tycker jag verkligen. Och det kan man göra på olika sätt. Många börjar ju i det som kallas primärvården, alltså vårdcentralen. För det är de som är, idag har uppdraget för psykisk hälsa av liksom, ansvar för psykisk hälsa av lite lättare slag. Och psykiatrin är den lite tyngre psykiatrin. Så man ska vända sig till sin vårdcentral. Man kanske har en företagshälsovård, kan man också pröva. En del väljer att gå privat direkt, och blir lite dyrare. Men jag tycker verkligen att man ska ta de här problemen på allvar. Jag tänker också att jag själv blir lite oroad, för att när man lyssnar på Fanna, och jag har två döttrar som fortfarande är barn i och för sig, men det är viktigt att vi lyssnar på unga människor och tar unga människors psykiska ohälsa på allvar. För de ska vara i arbetslivet länge. Och det jag märker med klienter jag träffar, som kanske då är mer medelålders som har hamnat här. Va? Det är ju att det tar ett tag att komma tillbaka. Och vi vill liksom inte ha en generation som större delen av sitt yrkesliv är negativt påverkad av stressupplevelser de hade mellan de var 20 och 25. Det vore alldeles förskräckligt tycker jag. Så att det är jätteviktigt att man tar det på allvar.
Mm.
Jag tror att man kanske lätt kan bli lite negligerad om du är så ung och du är bara så här. Ja, men det spelar ingen roll. Alltså, upplever du sådana här svåra stresssymptom, då behöver du ta hand om dig, för du ska räcka länge.
Det tycker jag var himla bra tips. Tusen tack för alla dina tips och råd, Maria Farm. Vill du ha Fannas citat på en t-shirt, så gå in på metromode.se/womanup. 40 kronor av varje sålda t-shirt går till vår samarbetspartner och organisationen Kvinna till Kvinna, som jobbar för kvinnors rättigheter över hela världen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.